Då säger vi god morgon från Paretodesken denna måndag den 26 september. Wall Street fortsatte att falla i fredags. Dow stängde på minus 1,6 och S&P 1,7%. Vi hade ju Fed-möte förra veckan och marknaden fortsätter att prisa in ett negativt scenario. Vi ska prata med Harry Colvin, vår makroleverantör, om just detta. Och sen ska vi prata fastigheter, men först över till Harry Colvin. Good morning, Harry. We had Fed last week and we have seen volatile and negative markets since then. What's your opinion about the current market situation?
Yeah, well, I think that that it's pretty clear that monetary policy in the US is already too tight. We've got lots of proprietary indicators that show us that the Fed is already over-tightened. They've already done enough to push the US economy into recession. And then I think that's what's interesting about what Powell said last week. He said we're at the very sort of lower end of what we consider restrictive. In other words, we need to tighten much more. So there's already an over-tightening. In the Fed's view, they need to keep going. And, you know, so I think there's a very strong chance of a policy mistake here. And let's not forget the Fed based their decisions on the employment and inflation data. In fact, he was asked, how will you know when to stop? How do you know that you've gone too far in tightening policy? And his answer was, well, we'll have to see inflation come lower. We'll have to see employment weaken. You know, these are indicators that lag the economy. Recessions often start before these indicators start deteriorating, before you see a peak in inflation and before employment start contracting. So the reaction function of the Fed is backward looking. It's based on lagging indicators, and it's not able to anticipate the cumulative impact of all this tightening that we've had, which is an awful lot. You know, we're talking about 300 basis points of hikes since March this year. I mean, it's an extremely fast pace of tightening. And of course, therefore, the message is we need to go further. We need to tighten financial conditions more. And that's, I think, what's been driving markets lower. Stronger dollar, weaker equities, wider credit spreads. It's the tightening of financial conditions that the Fed wants to engineer. So in many ways, not surprising to see the kind of moves that we saw, not just at the back end of last week, but moves that have carried on overnight.
And this is the last week of September. Do you think that October will be trading lower as well? And in that case, what sectors do you think investors should look for?
Yeah, I mean, I think we could easily move lower over the next few days, and maybe we go lower over the next week or so. But markets have done a lot of work now on the downside. There's been a lot of weakness in recent weeks, and a lot of our medium term indicators are starting to move towards buy.
So a bit more optimistic.
Yeah, that's right. I think, you know, markets are looking quite beaten up. The models are moving towards buy. There's a lot of fear and panic. Bearish sentiment readings are very extreme now. So we're poised probably for a relief rally because there's a lot of fear priced into markets. So yeah, we may well see a bounce in October.
And then specific sectors do you think would be in favor?
Yeah, I mean, generally the sectors that go down the most in the pullback and become the most oversold, they are typically the sectors which rally the most in the recovery. So whichever sectors have been beaten up, clearly tech has been pretty beaten up. So probably will be the leadership sector as we rally, if we rally and we're right on that call.
Thank you, Harry. Ja, och idag på morgonmötet har vi pratat lite fastigheter, vilket har varit stort fokus för oss de här veckorna. Viktor, du lyfter fram att man ska kanske undvika Stockholms exponerade fastighetsbolag och snarare titta ut i riket, eller hur?
Ja, exakt. Vi gjorde en lite större genomgång idag på egentligen de kontorsfokuserade fastighetsbolagen. De fastighetsbolag som har mer än 50% av sin totala fastighetsportfölj med kontorsexponering. Och vi har tittat lite på hyresnivåer, lite på vakansnivåer. Och i och med att avtalen är inflationsjusterade så blir det också en stor fråga om vilka kontorshyresgäster som klarar av en 10% i kontorshöjning. Mm. Och vi konstaterar då under denna morgon att det finns en betydande risk för högre vakanser i Stockholmsregionen som följd av att marknadshyrorna där är nästan dubbelt så höga som i till exempel Göteborgsregionen. Så den här inflationsjusterade effekten blir då dubbelt så hög i Stockholm som i övriga Sverige. Och sen ska vi komma ihåg att i Stockholmsregionen har det ju varit en hel del layoffs. Vi har sett Klarna skala ner på personal, Min Doktor, Kry och så vidare. Och vi tror att det här liksom på sikt då kan få liksom negativa effekter för de kontorsfokuserade Stockholmsbolagen. Så framgent nu så anser vi då att man istället bör öga fastighetsbolag med exponering mot övriga Sverige som har lite högre direktavkastningskrav. Och där yieldgapet då, alltså skillnaden mellan vad fastigheten avkastar och vad man har för genomsnittliga räntekostnader är lite högre. Så vi tycker det fungerar som en lite bättre kudde då mot stigande räntekostnader.
Och vilka bolag är det, om du vill ge några exempel?
Ja, vi kan börja från norra Sverige egentligen då, och gå ner. Vi har tidigare pratat om Diös från Borlänge till Luleå.
Som har det lät nästan som en låt.
Ja, exakt. Ja,
vackert.
Mm. Nej, men det är mycket som händer i regionen där och de har ju ett yieldgap då på någonstans 3,6%. Så att även om marknadsräntorna ökar 200 punkter har man fortfarande 1,6% i kassaflödesgenerering då. Att jämföra med Fabeg då som får liksom en negativ kassaflödeseffekt av 200 punkter i marknadshöjning. Mm. Vi vill också Castellum som är en exponering mot hela Sverige. Gillar också platser i Göteborg. Vilborgs i Öresundsregionen. Mm. Och gemensamt både för platser och Vilborgs är också, och även Castellum för den delen, är att de också har exponering mot logistik. Vilket ger också en liten extra diversifiering i de här oroliga tiderna.
Och hur kan fastighetsvärdena komma att påverkas?
Ja, alltså fastigheterna, det är ju, de flesta bolag använder ju sig av liksom värderingsinstitut som värderar dem. Och de är oftast släpande de här gilderna. Men vi tror ju nu framgent, i och med att det är liksom stigande finansieringskostnader, att fastighetsvärdena ska ner och gilderna därmed ska upp. Och det slår ju såklart mer på ett fastighetsbolag som har en låg gild. Mm. Den procentuella effekten blir allt högre. Men man ska ju komma ihåg att från årsskiftet så har vi då de här inflationsjusterade hyresavtalen som arbetar lite motsatt effekt. Så får man då 10% hyresökningar så slår ju det så att säga positivt på fastighetsvärdena. Men vår rekommendation här idag då är ju mycket hänförligt till lite mer långsiktiga trender. Mm. Att på sikt då kan det bli lite fallande marknadspriser här i Stockholm som följd då högre vakanser och sänkta marknadshyror.
Mm. Men sen kan man väl säga att innanför tullarna finns det ju ändå begränsat utbud av fastigheter, så det kommer väl alltid vara attraktivt att ha fastigheter och ha kontor här.
Absolut, om man tar liksom huvudstaden som exempel som har liksom de absoluta liksom toppfastigheterna i biblioteksstaden och liksom runt NK-området. Det är klart att det alltid kommer finnas en efterfrågan där och det görs inte så många transaktioner där. Mm. Men som vi ser nu att i dagens läge då att om vi har som huvudstaden till exempel har fastigheter som avkastar 3,5% och en Stibor som ökat ungefär 180 punkter i år. Det blir inte så mycket kassaflöde kvar till aktieägarna på kort sikt. Och därför så föredrar vi hellre bolag som till exempel Diös. Mm. Som fortfarande liksom kan leverera liksom positiva affärsresultat. Mm. Trots då de här stigande marknadsräntorna.
Ja. Tack för den uppdateringen, Viktor.
Tack
så mycket. Ha en fin måndag.